Vi ska ju faktiskt ha livepod.
Ja, 18 maj, Rigoletto.
Jag kommer inte ens nämna stolarna.
Nej.
För det har jag pratat om.
Ja.
Nu ska vi prata om showen.
Ja, bara kort då, bara för de som inte vet. Alltså, ja. Alltså stolarna, man kan reclina dem, ja, och ligga som Joey och Chandler, ja, i Friends. Och så har man en QR-kod, så trycker man på vilken sprit man vill ha. Och så drar man in en GT för, ja, 160 kronor. Och sen så kommer den till ens
till
plats.
Ja, det finns så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört.
Vet du vad det är? Det är som business class.
Ja, verkligen. Och när vi då pratar om stolarna, ska också bara säga, man kan fälla upp mitten armstödet, så,
ja,
får man en soffa
med sin partner. Ja, det kommer bli jättetroligt.
Och men vi kommer också ha stolarna.
Ja, vi kommer också ha typ 2 fotbollslag på scenen.
Ja. Det kommer alltså, vara, alltså det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, för det är så många.
Ja.
Men alltså Mattssons massaker, tänk till den live.
Mm.
Jonas Dahlqvists frågelåda.
Mm.
Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve, Gillen, Tora.
Tjejnytt gör comeback.
Det är, ja, det är på en nivå av mycket folk.
Ja, det kommer bli något helt annat. Någonting man aldrig har sett.
Nej.
På scen, tror jag.
Det kommer ha allt. Allt kommer finnas.
Cirkus. Och, cirkus. Och det som är skönt med de där slutna rummen är också att man kan ju faktiskt ta upp saker som man ibland känner att det här kan man inte riktigt ha ute i eten.
Nej.
Men om Sanna Dolan har fått någon invit från någon gift känd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk.
Ja, alltså vi har tillgång
fotoförbud,
till
fotoförbud.
Exakt, vi har faktiskt tillgång till bioduken.
Mm.
Alltså gott snack upp på stora bioduken.
Mm.
Det är något nytt. Missa inte det här.
Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Ta med en god vän, så tar vi med oss Johan Rabeus.
Exakt. Och det kommer också vara, det är så mycket
förfest, efterfest.
I, ja, den här Rigoletto-baren.
Det kommer vara en hel dag. Liksom. Det kommer vara en hel dag.
Ja, och sen det är såklart alkohol, allting, bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul.
Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det.
Vi får kika på,
ja,
det.
Mm. Kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest bli. Också.
Ja, gud ja.
Mm.
Vad är en gott snack livepod utan efterfest?
Gud, det kommer bli så kul. Så länge sedan vi hade livepod.
Ja, det ska bli skitkul.
Ja, vi ses där, hörni.
Men, vart köper man biljetterna?
Filmstaden.se.
Ja, in och köp.
Tack på gott snack där.
18 maj.
Puss, hej. Hej.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Klockan har blivit 8, kära ni. Det är torsdag den 23 mars. Och när jag får bestämma, då ringer vi ju som vanligt vår alldeles egna krimreporter Oisin Cantwell. Idag om organisationen Auroras uppmärksammade stämning av staten. Det är ju helt enkelt undermålig klimatpolitik de stämmer för. Och vad hände med den off-the-grid-jäveln Gurgin Bakircioglu? Han är tillbaka och berättar om de här åren som gått sedan han var med i Gott snack sist. Och ja, han har en dokumentär på SVT nu bland annat. Kristoffer Röstlund. Åh, älskade Kristoffer Röstlund. Gott snack på filen. Är tillbaka med sin kollega Carolina Lund från ETC. Och ska berätta för oss om hur de svenska berättigade mångmiljonärerna, ibland miljardärerna, planterar ut invasiva arter på sina privata skärgårdsöar för att nöjesskjuta ihjäl dem. Dessutom massa annat ovidkommande jidder om absolut ingenting, precis som ni vill ha det.
Tjena tjejer. Superunkare till gård. Hela morgonen är bakasen.
Gott snack hela morgonen, yeah, yeah, yeah. Det är inte okej, okay. Det här är en fläckmassero.
Don't continue please.
Ja, jag sa det precis innan här till er kära vänner Adam och August. God morgon. Jag sa, vad skönt det var. Ibland när man är bakis, det är verkligen skönt att folk är sena eller har blivit sjuka eller vad det nu är.
Hur gjorde du igår?
Jag var på en otrolig föreställning, eller det var en skivrelease för en kompis som jag har fått via min pojkvän som heter Mira, som var på det här lilla huset nere vid Smeden. Ni vet liksom det lilla huset vid Västerbrons fäste på den sidan.
Jaha.
Vad heter det?
Där är en liten bar.
Ja, det var verkligen en bar.
Alltså, men inte den på hörnet med precis vid bron som är som en dovas typ. Nej.
Nej, alltså på, alltså inte på Hornstullsidan.
Nej.
Smeds,
vad, ja, vad heter, jag tänker.
Vad heter det? Jag vet inte vad det heter.
Min jag kan Söder.
Ja.
Sen kan jag inte så mycket mer. Nu kan jag, har lärt mig en bit av Fred Hell också.
Ja. Men jag blir jättefrustrerad av sånt här när man inte vet vad saker heter. Jag vill ju kunna veta vad saker i Stockholm heter. Det är jättepinsamt. Det här är på andra sidan. Gud. Hjälp.
Andra sidan.
Alltså när man åker från Västerbron från Hornstull. Eden heter det. Jag sitter på Smeden. Det heter Eden. Jag vet inte om det är liksom hur pass nytt det är, men minns ni liksom när trädgården var fett och sen så kom ön? Minns ni ön?
Ja, minns. Ja. Det är väl ganska nytt där.
Ja, men det är typ borta igen, tror jag.
Är det?
Jag tror det. Jag tror inte att ön är up and running. Det var ju ute på
Långholmen,
precis. Mm. En liten pop-up restaurang halloj en sommar eller två.
Mm. Jag var bara där en gång. Det var ganska mysigt här.
Ja, det var jättemysigt.
Det var mycket.
Ja, och det känns som att det lite grann liksom blev coolare än trädgården och puttade bort trädgården. Nu känns det som att Eden är coolare än ön.
Ön. Men trädgården är alltjämt kvar.
Jag vet. Det bara känns som att det har dött för att det blir lite ute. Men det bara pågår ju.
Men är det ute då?
Nej, jag vet inte. Det bara känns så. Det känns som att det är lite passé bara. Ja. Skitsamma. Det var i alla fall Mira där hade en release för sin skiva. Jag tror väl den är väl ute nu då. Det kan man ju spela sen kanske. Mm. Och det var min kära pojkvän som sa, vi måste gå på den här releasen. Jag var så här trött. Ni vet om man är så här. Man är lite opepp på någonting och så här, ja, jag följer väl lite grann med så här, lite för din skull typ. Och så bara, då blir man blown away av hur bra det är.
Men var det framträdande och sånt där?
Ja, det var liksom performance, verkligen ett performance och liksom, ja men lite, alltså, en blandning mellan performance, konstverk och liksom musik. Och så här, de hade verkligen byggt upp ett sceneri med så här, vackra liksom, jag fick göra som en liten skog med liksom så här fluorescent, vad heter det? Vad är fluorescent på?
Jag vet inte vad det är på engelska ens.
Hej! Hey, där är det ju! Vi pratade precis om din grej igår, Mira.
Ja,
ja, att det var en så fint liksom, en så fin miljö där uppe i första fyra minuterna har jag bara försökt komma på vad det här stället hette. Jag satt och googlade Smeden.
Nu försöker vi komma på vad heter det?
Fluorescent är på svenska. Jag är så jävla bakis.
Vad fan är det?
Alltså, inte självlysande, utan
florerande?
Vad säger man så?
Florerande.
Okay. Ska jag sätta mig här?
Ja, gör det för det.
Hej!
God morgon.
God morgon.
Det var så du, Mira, som hade det här performance hallojet igår då, eller skivreleasen, men också det var verkligen mycket mer än ett framträdande eller ett musik. Jag trodde att det skulle bara vara musik liksom.
Ja.
Men det var ju verkligen en helhetsupplevelse. Det var som en liten drömvärld där uppe på övervåningen. Med lite svamp i kroppen så var det ju helt magiskt.
Åh, dröm.
Ja, och så och harpa och liksom gitarr. Och det var verkligen var så fint. Och så coolt gjort. Och du var liksom väldigt cool. Men med kul. Ditt backslick också. Det var verkligen in character.
Oh.
Och sen så bara försvann du ner i trappan. Och sen så dök du upp bakom scenen igen. Det var lite magiskt.
Wow.
Och så tänkte jag på det, hur härligt.
Jag rymde därifrån.
Jag tänkte hur härligt det är med magi och att bli trollbunden. Och hur fånigt det är. Det är bara killar som blir kränkta av typ trolleritrick. Har du tänkt på det?
Alltså?
Här, nej men du vet, att killar kan bli så här. Sura. Att de känner sig lurade. Ingen tjej har någonsin blivit sur på trolleritrick känns som.
Adam, kände du dig lurad?
Förstår du varför den här inte funkar?
Nej.
Det kanske byter batteriläge på den. Ja, jag kände mig lurad och det var helt underbart. Det var helt underbart att bara bli mesmerized. Man kan tydligen stämma staten om man tycker att staten inte gör sitt jobb när det kommer till klimatpolitik. Visste du det, Lera?
Mm-hmm. Nej.
Vi ser det lite balt. Vi hade inte heller koll på riktigt. Men så har tydligen några klimataktivister gjort. Visst, är det så, Ocean Candle?
Ja, exakt så är det. Och att ni inte har koll på det här, det förvånar mig inte med tanke på hur mycket det är ni inte har koll på.
Det är därför vi ringer dig, Ocean.
Ja, jag får i vanlig ordning hoppa in och reda ut allt. Jaha. Nej, jag ska inte vara elak. Jag tycker att ni är smarta och roliga och ni kan era grejer.
Du är så snäll.
Men ja, jo, så här va. 600 barn och ungdomar med en viss Greta Thunberg i spetsen har lämnade i november in en stämning till Nacka tingsrätt där Stockholms läns miljödomstol finns. Och de får för ett snårigt juridiskt resonemang som vi kanske inte ska förlora oss i fullständigt. Men i korthet går det ut på att de anser att de får sina mänskliga rättigheter som unga människor kränkta av att staten inte för en miljöpolitik som på allvar gör sitt bästa att nå 1,7% målet i Parisavtalet. Och det här kan man då tycka låter konstigt och snurrigt och varför liksom håller massa ungar på med det här. Inte minst har ett gäng medelålders män i sociala medier haft väldigt nedlåtande synpunkter på det här. Men faktum är att de har förberett sig i 2 år.
Oj.
De har juridisk expertis bakom sig. Det förs ett väldigt intressant och genomtänkt resonemang. Det hänvisas till avgöranden praxis i Europadomstolen. Det hänvisas till svensk grundlag. Det hänvisas till hur rättegångsbalken och den svenska lagen är konstruerad. Så det här är liksom inte bara ett gäng kids som tycker så här, ni vuxna är dumma, utan det här förs ett kvalificerat resonemang. Och man kan notera att i vissa andra länder, i Nederländerna och Tyskland, så har ungdomar vunnit liksom framgång med den här formen av juridisk aktivism. Alltså kort sagt, har tvingat respektive lands stat att skärpa till sin klimatpolitik. Så att bara skratta bort det här eller håna dem, då visar man bara hur jävla enfaldig man själv är.
Men okej, så det är inte bara för att få uppmärksamhet i frågan, utan man kan också liksom, man har lite vittring på att man skulle kunna vinna målet.
Jo, så är det. Det som nu har hänt några månader efter att de lämnade in sin stämning, det är att Nacka tingsrätt har bestämt att okej, det är tillräckligt mycket kvalitet i det här för att det åtminstone ska kunna bli en process. Och nu har staten genom justitiekanslern 3 månader på sig att svara. Nu tror inte jag att den här organisationen heter Aurora, alltså som de här ungdomarna är medlemmar i. Jag tror inte att Aurora i slutändan kommer vinna. Att de har vunnit i vissa andra länder handlar om att andra länder har rättstraditioner som har en mer liksom generös attityd till den här sortens aktivismen vad Sverige har. Så jag tror att de nog inte vinner. Men då är vi framme vid det du frågade om. Handlar det här inte bara om att väcka uppmärksamhet? Jo, alltså, det finns ju ytterligare ett mål med det här naturligtvis. Och det är att skapa rubriker, att ytterligare sätta tryck på politiker, att få oss alla att tänka på att vi har en annalkande klimatkatastrof runt hörnet. Så det finns ju liksom en PR-dimension i det här. Och där, jag menar, ta den här unga tjejen Greta som är något slags influencer-fenomen av global betydelse. När hon började sin demonstration utanför riksdagen så var det liksom riksdagsledamöter till höger som tog hånfulla bilder av det spred i sociala medier. Ska inte flickstackaren gå i skolan och göra sina läxor och så. Ett år senare hade de skakat hand med påven, FNs generalsekreterare, Barack fucking Obama, alla de där liksom, medan de där högergubbarna fortfarande satt på Twitter liksom så här. Vem vann? Jo, Greta. Och så det här, det finns ju förstås en PR-dimension i det här också, och som PR-kampanj eller som PR-kupp betraktat så är det redan en seger. Sen finns det ju då också juridiska dimensioner i det här, så alltså, det är inte oseriöst utan det är seriöst. Men även om jag tror att de nog förlorar så ska vi ha i bakhuvudet att använda sig av juridiken för att nå sina mål. De har ju också blivit kritiserade för att de går den här vägen. Men det är naturligtvis fullt legitimt. De utnyttjar sina lagliga rättigheter.
Men brottet är brott mot mänskligheten eller mänskliga rättigheter?
Ja, brott mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Alltså att liksom... Att Sverige, att staten inte gör tillräckligt för att ungdomarna senare i livet ska ha ett regligt liv. Så kan man lite liksom förenklat och kanske rent av lite vulgärt förenkla det hela. Men det är någonting åt det hållet de kräver.
Och sin handen på hjärtat, hur klimatvänligt lever du själv?
Hyfsat klimatvänligt, men det beror inte på... Alltså, så här, jag tillhör inte det här enfaldiga gänget som försöker förneka klimatförändringar. Jag lyssnar på vad experterna säger. Jag har inte tillräckligt kunskap för att invända att det sker saker i klimatet. Det råder ingen sån här tvekan om. Massa dystra rekord slås precis hela tiden. Med det sagt kanske jag liksom inte står i det här Greta Thunberg-tåget genom Stockholm för att lämna in en sån här appell till domstolen. Och det beror inte bara på att jag är alldeles för gammal för att anses vara ung, utan det beror också på att jag är lite för lat. Men alltså, för att svara på din fråga, jag lever hyfsat klimatvänligt, men som sagt inte av några fina, tjusiga ideologiska skäl, utan helt enkelt för att jag är för lat för att göra något annat. Ibland åker jag taxi, vilket väl är en synd i sammanhanget. Men utöver det, jag har ingen bil, jag ägnar mig inte åt några stora utsläpp själv och så vidare och så vidare.
Ja, det låter ju bra, Oshin.
Men låter inte alls för övertygad, men okej. Okay.
Ja, nu har studion börjat fyllas på med lite andra vackra anleten och varma själar. Jessica Edin.
Hej, förlåt att jag är sen. Jag arbetar på att inte vara så punktlig.
Ja, du arbetar på att inte vara så punktlig. Berätta.
Nej, men jag är ju sjukligt punktlig. Och det är ett problem eftersom ingen annan är det. Ja, så att för att jag ska klara av att ha ett socialt liv måste jag träna på det här. Det var inte meningen att just ni skulle råka.
Ja, nej, det är men, verkligen inför. Ibland kan det verkligen vara skönt med en liten mjuk start. Hur står det till med dig?
Det är ganska bra, tror jag. Jag har tagit en rask promenad hit, därav de 17 minuternas försening. Så jävla rask var det nämligen.
Vad händer i Jessica i ditt liv?
Det
var länge sedan det här.
Ja, det var jättelänge sedan. Jag har saknat er supermycket. Det här är liksom som en liten oas av skoj och frihet. Gud, jag träffade någon, jag spanade på ett program som jag är besatt av nu. Jag tittar på ett lite en serie som heter Nailed It. Där de bakar jättefula tårtor. Mm. Alltså superfula tårtor. Mm. Groteskt fula tårtor. Och det är bara roligt. Och sen så blev jag hejdad av någon kvinna på jobbet som bara, vad var det för serie du pratade om? Ja, det var Nailed It. Jag jobbar på nyheterna. Jag måste få ha lite roligt.
Mm. Ja, hon sa det?
Ja.
Jaha. Men, nej, alltså, det låter ju inte svenskt då.
Nej,
det är amerikanskt. Är det någon som har sett det?
Nej. Vi borde ha en svensk dock, tycker jag. Det låter ju som en Simon Sköld som programledare kanske.
Ja, Is It Cake är också bra, men här är det liksom...
Hur många kakprogram finns det?
Ja, men det finns hur många kak- och matlagningsprogram som helst. Men det, jag är så himla... Och jag har konsumerat väldigt mycket av det. Men jag är så himla trött på... Dels är jag supertrött på uttrycket gå i med. Nu måste någon måste förbjuda det. Sluta gå i med shit.
Mm. Gå i med smöret på slutet.
Gå i med salt. Måste gå i med lite mer kardemumma i det här. Slut, lägg av!
Häll i.
Ja!
Stoppa.
Men det här är alltså, det är tre klåpare i köket som får i uppgift att återskapa en så här, ett cakebossverk. Liksom. Något väldigt avancerat, gärna hund i tårtform. Eller
jaha, för en cover då på en tårta. Mm.
Och sen får de superkort tid på sig, de kan absolut ingenting. Och sen har de såna här, liksom över sina verk, de är täckta med såna här kloschar. Och så när de lyfter dem, då måste de säga, nailed it! Och sen kommer det liksom helt deformerade, fula, alltså groteska. Det är så fruktansvärt kul. Och alla har kul. De som bakar har kul. Juryn har kul. Juryns bloopers är också med. Så att alla får liksom göra bort sig. Det är inte ett lager av, vi kan... Och ett lager som inte kan. Utan ingen kan någonting överhuvudtaget.
Det låter ju lekfullt och härligt.
Mm. Mm. Väldigt trevligt. Så att jag använder det som något slags ångestlösning.
Mm. Skönt. Hur mår Paul?
Paul mår ganska bra.
Stående skämt då för nytillkomna tittare. Att Jessicas man Paul Hollander... kanske var, i alla fall för Jesper, kanske av större intresse än Jessica själv till en början.
Alltså hela orsaken till att jag är här är ju för att jag är ihop med Paul och är liksom er närmsta ingång.
Det är skit att han ska vara den svåraste gästen i Gotlands historia och få in. Han är ändå liksom halvkänd på sin höjd. Alltså det är ju en superkändis någonstans. Ja,
är det någon som har frågat Paul?
Ja, för flera år sedan.
Jag måste ju hindra honom från att komma hit. Liksom kommer på eller inte jag välkommen längre.
Ja. Vad är det för ångest du har?
Gadd, tror jag. Mm. Att det skulle kunna räknas om.
Generellt ångest.
Mm. Det finns ingenting som inte kan orsaka ångest.
Nej.
Man blir duktig på det. Mm.
Mm. Och hur tar han sig uttryck när märks den?
Men jag är ju rädd för precis allting. Mm. Så det är liksom grundtonen. Mm. Och sen är det väldigt lätt att jacka upp till fullskalig panik. Mm. Ja, men ångest är ju väldigt likt skräck. Mm. Bara. Alltså ren rädsla. Fast det håller i sig hur länge som helst.
Mm.
Man läste någonstans att ingen känsla kan vara mer än 3 minuter eller något sånt. Mm. Det är inte sant.
Nej. Nej, precis. Mm. Men det blir mer som en sinnesstämning än en liksom affekt som kommer och går.
Mm. Ja, nej, men och sen är det väl den här lilla bubblan är väl det vanligaste att omvärlden liksom hamnar på avstånd.
Mm. Mm. Har du några gaddproblem eller ångest? Eller?
Ja, absolut.
Alltså? Mm.
Ja, men det liksom går lite fram och tillbaka. Mm. Eller typ har... jag hade väldigt mycket social ångest i typ gymnasiet. Och sen så liksom... Typ gick jag ut ur det och sen så kommer det andra saker. Och så, ja, jag vet inte. Också typ rädd för mycket olika saker. Mm. Alltså typ mörker, det har liksom varit en så här, jätte genomgående grej. Och alltså orimligt rädd för mörker. Mm. Verkligen.
Då har vi med nattlampa men, typ eller?
Ja, jag är alltid. Mm. Gud ja. Nattlampa, podd. Alltid. Jag har liksom mina små rutiner som jag måste så här, gå igenom och se till så att allting är... Allt är lugnt.
Vad händer om du inte hör dem då?
Ibland glömmer jag bort det. Och då är, alltså, jag har inte dött liksom.
Nej.
Eller blivit skrämd av ett monster under sängen.
Nej.
Men ja, absolut. Alltså, det är väl olika, i olika former.
Är det sånt här, måste du förklara sånt här då? Om, när du ska typ ligga? Eller om du är, ska bli ihop med någon?
Ja, nej men gud. Alltså, om jag är med någon så är det inga problem. Då kan jag vara liksom mitt i en skog. Mitt i natten. Med liksom, bara jag är med någon. Men just själv. I liksom, själv, i mörker. Det är men det är någonting med fantasi, tror jag. Alltså att man har väldigt liksom, man sätter sig själv i någon slags skräckfilm och typ bara ser de här scenerna som skulle kunna uppstå.
Vad är det mörkaste stället du har varit på?
Oj, oh, jävlar. Ja,
men jag har ett jättemörkt.
Okej, berätta.
Jag vill ändå skohorna in det. Att jag var i en grotta på Gotland. Och då,
Grotland.
Ja. Och då kunde man ta en sån liten, eller man fick ta en liten plastbåt liksom, som bara var plats för två personer. I en liten flod, eller sjö, eller flod, i grottan liksom. Och då åkte jag först med ledaren då, som sen skulle åka tillbaka till nästa person. Och då lämnade han mig själv i grottan. Och då, om man slänger av sin ficklampa, då blir det ju kolsvart. Det finns ju inget ljus alls. Och det var ganska häftigt, för man kan ju, ögonen vänjer sig aldrig. Man ser ju ingenting. Men det var rätt häftigt bara.
Oh, wow.
Häftigt slash läskigt då. Det här är en inställningsfråga.
Det kanske är det jag ska göra då. Alltså bara utsätta mig för det värsta.
Testa.
Bli lämnad ensam i en grotta.
Fast det här är ju också grejen med att KBT ge bort lite olika saker. Dels så tror jag, det känns ju som att de bara förflyttar sig. Du sa ju precis. Först var jag rädd för det här och sen blev jag rädd för det. Men sen är det också, ja men varför? Man måste ju inte leva i mörker. Man måste inte träna sig inför att stå i en kolsvart grotta om man bara kan undvika det.
Ja, så jobbar jag nu. Ja.
Alltså jag vill slå ett slag för att vara en fegis. Jag tycker att det är ändå...
Man behöver inte face your fears. Man kan bara embrace your fears.
Ja, det går att leva ett helt liv som rädd.
Kulturmarxister, sionister, nyliberalist. Här har ni ett forum, dags för dagens aktivist.
Känns det läskigt tanken på att typ så här, sluta jobba och börja bo i en husbil med sin hund och bara åka runt och typ leva som en
nomad.
Känns är det en läskig tanke, tycker ni?
Men för det, då känns det som att man måste vara skön. Det är
en skön person.
Jag är jätteoskön. Rädd och oskön. Alltså, nej, helt oskön.
Hur känner du för den tanken?
Jag vet inte, inte jättesugen. Nej. Just nu kanske.
Vi ska äntligen få facit på hur det är. Gurgin Bakircioglu, välkommen tillbaka till Gott Snack.
God morgon, hej.
God morgon.
Du försöker möblera den här blomman.
Ja, förlåt, alltså, det är den här lilla kastanjeträdet som är... Det står dåligt där, men det ser fint ut när man inte sänder. Du var här för några år sedan. Och då, jag tror vi åkte och dumpsterdivade en liten sväng efter det.
Får inte berätta vart.
Nej, det får vi inte.
Locations i dumpster-community, det är...
Superhemligt.
Ja. Det är farligt. Låter jag inte snygg?
Jo, det var att jag vill se
mina ögon. Nu då? Du vill se mina ögon. Ja.
Och nu har du en dokumentär på SVT som heter Aldrig mer kebab. Varför blir det namnet?
Jag har inte bestämt någonting, det är ju så här, jag har ju gjort, det är regissören H.G. Hirori som har filmat mig i 5 år och det har varit så här, 5 år utav att så här, jag ska inte kontrollera ett skit, det har bara varit en lång övning. Filma vad du vill, han har filmat, tack så mycket, det var inte ens till mig.
Kom bara, latte your way.
Han har filmat min förändringsresa från ekorrhjul,
till skön.
Lobbism.
Till skön.
Nej, jag är ganska oskön. Det är inte jag fan sen, Jessica. Ge mig 5 minuter ska jag motbevisa det. Nej, men så hela den omställningsresan in mot klimatet, mot veganism, ett bättre liv för mig själv. Hur jag kan lira tillsammans med Parisavtalet i mitt lilla liv. Och liksom, hur jag kan försöka vinna VM i samarbete i en tid och folk skiter i de här frågorna helt och hållet. Så det har gjort att jag blivit lite orolig och tänker så här, men alla kan väl bli småledare. Och han har ju filmat så här, familjetjafs så mycket mer, och det är sjukt att min köttätande farsa har blivit den riktiga stjärnan i den här SVT-dokumentären. Mm. Även bland veganer. Veganer älskar min köttätarfarsa. Mm. Jag vet inte om det är för att han kommer undan i pappor. Det är någonting. Det är inte, det är någonting.
Ja, de klubba föräldrar har en tendens att komma undan med mycket. Liksom. Mm. Men hur har du haft det då? De här åren? Vad har du gjort?
Det har varit flummigt, men det har varit fantastiskt. Gå ifrån en ganska schysst lön till leva 3-6 tusen i månaden. Friare. Så 4 år heltid i husbil. Nu är det 2 år deltid i husbil. Varje gång jag säger husbil, folk tror att jag säger husby. Så jag måste säga husbil väldigt tydligt. För att jag vet att jag är generisk husby-människa även om jag har bott där. Men jag bor deltid i Östberga i kollektiv. Flummet i flum och deltid i husbil. Också flummet i flum. Mm. Så.
Den här... Vad har du saknat mest?
I livet?
Mm. Med, liksom i och med den här omställningen?
Jag trodde att jag skulle sakna min omgivning mer. Mm. För att jag visste att så här, nu steker jag det här. Jag mådde ändå så jävla dåligt. Jag drabbades av en bore-out. Jag var uttråkad utav helvete. Så här. Är det här jag ska göra? Jag gjorde en... ekonomisk klassresa från arbetarklass, uppväxt i pappas pizzeria, drev en kebabrestaurang. Det är därför den heter Aldrig mer kebab. Mm. Jag har inte valt titeln på den. Men och sen därifrån har jag väl, kom jag väl upp till kanske övre medelklass i ekonomi och kände att det här gör mig bara bedrövlig. Jävlar vilket svart hål det är att bara suga in den här skiten utav att så här, förnya min jävla billigs bokhylla, nya jobbet, sitta på något så här HR-möte där någon pratar om att vi är familj, sluta snacka skit. Så fort vinstmarginalerna tryter, då är det din bror och din syster som ryker. Känner så här, det är så många falska relationer som kretsar kring konsumism, kring jobb, kring så här. Så det kände jag så här, jag har alltid haft en hum om hur jag skulle vilja leva, men det är lite så här, fan det där kan du inte säga högt. Jag vill inte äga saker, jag vill inte heller bli ägd i förhållande, jag vill inte heller äga någon annan. Så det var mycket det här med öppet förhållande också. Inte, alltså det är inte för att öppet förhållande kommer med ett netto nollutsläpp, men jag menar att det är en tanke om att så jag behöver inte äga allt jag ser och jag behöver inte kontrollera det heller. Så allt jag stoppar i mig kände jag var smuts. Tankarna omgav mig, men jag var inte heller hälsosamma. Och sen så när jag hamnade i sjukskrivningen så märkte jag att fan, vägen ut ur det här, den här fällan är ju medicinering. Och då så ligger man liksom, det finns inga toppar och dalar, utan det är bara plats. Jag är säker på att ni också har liksom stoppat igenom medicin och känner att det finns absolut ingenting där. Och det var fan, jag skulle vilja sluta med det här och krascha ordentligt. Så den kraschen var skitnice till slut. Nu sitter jag här.
Men blev folk förvånade när du valde det här livet? Eller var liksom din omgivning ändå så här, ja men det, vi väntade oss någonstans det av dig.
Alltså jag har ju ingen så här förstående new age morsa från Järna som har växt upp på någon så här, någon, såna liksom förhållanden där man har liksom de här gröna alternativa liberala idéerna, utan jag kommer från en strictly invandrarfamilj där det är så här, vi har kommit till Sverige, kasta inte bort din chans. När du kommer från skolan, då ska du göra det här i kiosken eller pizzerian. Vi har haft massa så här verksamheter. Du ska bli någonting. När min kompis Jens fick MVG, då skulle jag få MVG+. Kan inte betygssystemet nu vad det heter, men det var väldigt viktigt att alltid vara bättre än alla svenskar. Och svenskan skulle vara bättre än svenskarna, så det är därför jag låter ibland som så här Roy och Roger och skit. Att det var det vi kollade på, så här, full frys och så. Det är bra, fastna inte hemlandsgrejer. Liksom. Det där kan du ha i slutna kluster, men utåt sett, då ska du vara framgångsrik och ge dem den här... Ge dem det de vill se liksom. En framgångssaga. Men sen så fattade jag att det där är ju din dröm som du kom hit med. Den blev min mardröm. Och sen kände jag att det här kan inte jag fortsätta med. Så det är därför jag säger att det är en bra krasch. För att jag växte så mycket i den. Och, eller egentligen, jag gick egentligen tillbaka till 6-åriga jaget. Innan man skulle liksom nötas ner i hela socialiseringsprocessen. Alltså så här, förskola. Jag var nöjd på att säga dagis, det får man inte säga längre. Låg mellan hög, lumpen och allt det där liksom, en dubbelexamen. Så jag har gjort hela den här duktig blatte-grejen. Sen bara, nej, skiter vi i det här. Nu, nej. Men det min lillebror frågar fortfarande när jag är färdig med min kris. Så.
Ja. Ja, det ser som en fas.
Jo, men allt är ju en fas. Allt innan var en fas också. Men jag ser det som var innan var ju en kris. Mm. Nu så känner jag att så här, jag möter ganska många häftiga människor i kaninhålet som jag bara, shit, ni har också varit här hela tiden va?
Hur såg den övergången ut? liksom, var det en lång övergång mellan dina olika livsstilar? Alltså just kring typ materiella ting och veganism, eller liksom var det...
Alltså det hände väl mer eller mindre allt på kanske en 8 månader. Alltså sälja mina grejer, köpa husbilen, bli vegan, säga upp mig. Fan vad, alltså, massa andra spejsade grejer också. Som gjorde att jag, det går inte att göra det på typ en vecka. Och sen så kände jag så här, om jag gör det för snabbt, då kommer det bli konstigt. Jag hade knappt kommit in i husbilen. Jag bara, jag vet inte om man värmer upp den här. Jag bara köpte en husbil över en telefon. Jag träffade din morsa förresten i husbilen. Jag kände igen henne.
Va?
Ja, men hon, för jag letade efter parkeringsplats i min husbil. Sen bara, här står en husbil. Så var det din morsa.
Va? Var då? När då?
Nej, men i somras.
Aha.
Ja. Jag får inte bränna location där heller kanske.
Vad var det? Min husbil?
Ja, din husbil.
Aha.
Ja.
Okej.
Okay. Fresh ju.
Ja, den är ju för rätt fräsch. Det tråkiga är bara att jag får inte köra den nu, så jag har lagt ut den på Blocket. Ja.
Nej, har du? Men jag skulle ju köra.
Ja, just det.
Jag skulle vara din privata chaufför.
Ja, men det är det där att vara beroende av att någon ska köra. Man känner sig som ett jävla barn, alltså. Det är lite hemskt.
Men hur har du lagat den?
Ja, jag har ju lagat den som fan. Jag har ju bytt typ allt. Jag har ju typ lagt kanske 30 lax på liksom, reparationer. Så okay. Den rullar ju väldigt fint. Kommer göra så många år framöver. Men ja.
Hoppas det.
Bara att det står gott snack på den. Det kanske gör den lite svårare att sälja. Men...
Är den fuktskadad?
Nej, det var det enda jag... För jag ringde runt och sa, vad ska man kolla? Jag vet ingenting. Då bara, kolla vad den är fuktskadad. Så bad jag den personen som sålde den att åka till Södertälje och göra sånt fukttest. Och den var tydligen väldigt ofuktskadad.
Nice.
Ja, för att den har stått inne på vintern och så här. Så att, ja, det är ju tydligen en sån grej som blir jobbig. Mm. När fukt och mögel börjar.
Dyrt som fan.
Ja, då är det typ bara slänga.
Mm. Man kan fixa det där. Min första husbil innan den kraschade på autobahn, den var ju skitjobbig att börja ens titta fukten på. Mm. Och sen bara, när man såg prislapp, man bara, oh my god, jag måste sälja en njure eller någonting. Det här är, alltså, det är orimliga priser. Köper man en gammal husbil, du har ju sett när man fixar grejer. Mm. Det är ju 30 lax på grejer. Eller så köper man de här Janne och Britta husbilarna som är så här 800 lax till en början liksom.
Mm.
Vad köpte du för någon?
Köpte en en Fiat för 200 lax.
Mm. Alltså en husbil eller liksom en bil som du gjorde om?
Nej, det var en husbil. Min första var en husbil. Sen så när den dog på autobahn efter 2 inbrott och oljan läckte in i motorn. Det här är min stora klimathyckleri förresten. Folk som tänker så här, man har en dieselmotor. Ja. Och sen så skåpbil köpte jag sen, byggde om den. Men sen sålde jag den. Nu har jag en husbil igen. Så.
Mm.
Lite nördigt kanske, men vad är det bästa med liksom att ha en husbil kontra, för jag tycker det den här campers som folk bygger om, det ser alltså sexigt ut på Instagram när folk har byggt egna liksom as liksom plats snickrat asfint liksom,
men egentligen så är det bara mögel.
Ja, nej, men man kan ju vara lite mer inkognito och känns som att bara ställa sig var som helst med en sån, men alltså, om du kommer med liksom Brittas Fiat som står husbil, då kan man kanske inte riktigt stå på samma sätt överallt.
Nej, det är ju det som är fördelarna. Sen också när man har en sprinter eller vad det är för någonting, du kan bara liksom ha en gul väst i fram med en perm och sen ser det ut som att det är en jobbbil, du kan stå precis överallt.
Mm.
Men Panlifers vet ju om det är någon där inne.
För att,
det är också det här liksom, vi har ju ett par gånger om dagen, det är så här 40 år sedan, när man är 40, jag börjar kissa 2 gånger per natt. Det är ganska jobbigt att gå ut en hus, alltså en van och kissa, speciellt jag har stått här, jag hade 220 adresser första året här i Stockholm. Men jag står här i närheten också av er studio. Det är ganska jobbigt att kliva ut och kissa i en buske så här.
Oh.
När folk är på väg hem eller till från krogen.
Oh. Du hade ingen toalett i den?
Jag hade den, men... Man vill spara på den till gyllene stunder. Så man får bli kreativ med spader, du får täppa, du får liksom samma hundbajspåse som för hundarna. Så det...
Men det låter inte som att du lever ett helt liksom, stress- och problemfritt liv.
Nej, allt kommer med stress och problem.
Ja.
Jag har bara bättre stress och problem. Alltså det är stress och problem jag kan hantera. Det är alldeles för många djur i mitt liv just nu. Det är nice, det är en bra stress. För det är en bra utdelning också. Men till exempel när jag var på SVT och SR. Det var skitmycket stress och ganska dålig utdelning. För att det enda jag försökte göra var att läka mina anknytningsproblem. För att jag ville att farsan skulle se mig. Man bara, oh my god, ett mörkt hål, den där grejen liksom. Så det här kommer inte med psykisk ohälsa. Men stress kommer ju allt med. Målet är egentligen bara att flytta ut och bara odla nu. Så det är det jag tittar på.
Mm. Men vad har hänt med din relation med din pappa då?
Bättre och sämre. Sämre bättre. Finns det något som heter det?
Ja, nu gör det.
Den har växt i det sämre till det bättre. Men också blivit bättre på att bli sämre.
Utveckla.
Men vi möts i... han har väl förstått också att han var radikal i sin kontext när han var ung. Han gjorde också... alltså, det passar inte så här typisk kurdisk standard i hans tid att flytta till andra sidan landet, börja studera, gå upp i bergen med vapen, strida mot Saddam. Det var liksom, det var viktigt att man skulle ta sig, familjen skulle ta sig ur fattigdom, inte att han skulle bli politiskt aktiv och grejer. Och det var inte så himla så här, du kastar bort ditt liv, du måste komma hit och gifta dig när man är 19 eller någonting och prutta ut ungar innan 25 och så här. Så att han kom ju till Sverige, byggde upp ett liv här, lärde sig svenska och gick också emot skitmycket av sin familj. Så jag måste påminna honom och säga, du behöver inte förstå ett skit. Jag gör bara samma sak som du gjorde och du är egentligen din farfar just nu. Och då kan vi mötas i det så här. Men det är ju så här, jag tror att när man bara skär av relationer och sen säger man dra åt helvete, du fattar ingenting, gubbjävel. Då är det bara, det är den lätta vägen. Men sen så är det många år av lidande liksom. Jag tror att det är viktigt att ha med sig sina sammanhang som man känner är värdefulla liksom.
Mm. Har ni någon relation till någon förälder som har varit tjorvig någon period?
Jag har jättebra relation till min mamma. Min pappa är död sedan många år tillbaka.
Beklagar.
Jag hade en väldigt bra relation till honom också.
Ja, inte just nu. Nu är det ganska, nu är det ganska lugnt faktiskt. Ja, jag tycker om dem.
Det kan man ju göra fast det har varit tjorvigt. August, har det varit tjorvigt någon gång mellan dig och dina päron?
Ja, det var väl lite mellan mamma och mig när hon flyttade till Spanien. Eller till utomlands när jag var 17.
Övergiven.
Men det har vi pratat väldigt mycket om. Och jag fick en lägenhet. Så nu känns det
ganska. Jag köpte en smörgåsgrill för några veckor sedan. Och är liksom besatt av min smörgåsgrill. Jättemycket av mitt liv kretsar kring smörgåsgrillen.
Varför har du inte pratat om det här tidigare?
Vad sa du? Nej, men jag vet inte. Jag borde ha sagt det första jag gjorde när jag kom.
Ja.
Alltså, varför pratar jag om min ångest? Jag äger en fucking smörgåsgrill. Jag har också hittat en smörgåsgrill som jag letat efter jättelänge. Men jag ber om ursäkt. Det här kommer hända nu. Ni kommer lite tråkigt, men nu kommer det här att hända. Den har alltså de här plattorna är löstagbara. Så man kan diska den.
Det är så
jävla härligt. Så man kan också fälla ut den så det blir en sån hibachi-grill. Det finns våffelinsats. Och sen så, ja, så att det är typ det enda jag tänker på. Vad ska jag äta när jag kommer hem? Vad finns det för pålägg? Ska jag smör eller olja på utsidan av smörgåsen för det bästa knapret?
Olja.
Lite mozzarella så det blir osttrådar.
Ja, det är lite pesto kanske.
För de är så lätt diskade. För man slipper tjonga in hela liksom, så här, grejen i disken och bara träffa inte elgrejerna för då grillas jag. Liksom.
Japp. Nej, men, så att det är det jag lever på och för nu. Mm. Har du en smörgåsgrill?
Nej, alltså jag har, hela mitt liv är ju i en garderob. Men min väska är där, jag levde ju den nu typ några år. Men sen inser jag att man behöver ganska lite liksom. Alltså en stekpanna som är tillräckligt djup som en kastrull kan man ju typ grilla mackor i också. Man kan typ göra allt med den där.
Visst, men då blir det lite mer så här chef. Man måste ha, det måste göras med en viss, man måste kunna lite shit. Alltså en smörgåsgrill, du ska ju kunna dumpster, allting blir gott.
Jessica,
också i en smörgåsgrill.
Vad är det för grill? Du måste säga vad den heter.
Jag har ingen aning om, den kostade 520 spänn på Elon.
Det är de skriker om det i chatten, de vill veta vilken
grill
det var.
Jag kommer återkomma med
info. Kan ringa på om det.
Kan ringa Elon, jag har frågat om Elon vill sponsra oss.
Och jag köpte inte bara en smörgåsgrill, utan jag köpte tre. En gav jag bort och sen måste jag ha en bara för säkerhets skull ifall den här går sönder. Ja, nej, men nu...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Oh, det är många grillar alltså.
Förlåt, jag är din motsats känner jag nu. Ja. Och det är på ett lite dåligt sätt.
Ser du min dummande blick just nu?
Men får du, liksom, får du några liksom cravings om du liksom snubblar in på, om du får en sponsrad reklam från en, med en trådlös blender eller en smörgåsgrill eller en liksom.
Alltså grejen är, jag har ju torskat på så jävla många grejer nu. Det har varit allt ifrån så här, kom till Chicago på en konferens, nej tack, flyger inte. Alltså jag är en sån jävla nej tack kille. Mm. Och det är det som gör mig väldigt dryg. Men till slut så hittar man ju, alltså återigen, kaninhålet. Företag som också bara, vi tycker också så här, och hållbarhet för oss är genom social, den är genom liksom ekologiskt, den är genom alltihopa. Med det sagt, det är inte så supermånga som man men man kan räkna dem på en hand. Men sen så det finns väldigt många smutsiga pengar att ta emot och bli en del av och sen ursäkta sig för att man måste sätta mat på bordet. Men det är bara ett sätt att ursäkta sin egna höga standard på. Så att jag låter skitdummande när jag säger det. Men jag pratar mycket med mina vänner också som, ja men som också har gjort reklam för det ena skräp efter andra. Liksom. Allt ifrån fast fashion till Arla och såna här grejer som är så här, fan är det här för skit liksom?
Men Arla är ju faktiskt noll netto koldioxidutsläpp på sin mjölk. Jag minns inte att de hade det på sin mjölk förut.
Mm. De torskade ju på det där. Ja. De har ju tagit bort det.
Men jag tyckte det var skönt att tänka att kossorna pruttar och det går jämnt ut. Det var en skön tanke.
Ja, jo. Men de fick ta bort det och sen så sa de så här, ja men vi... De har ju valt, det finns en diskussion om det, jag ska inte dra upp det, men deras hållbarhet visade sig bara vara kommunikation. Mm. Så det var det.
Mm. Mm. Att de lyckades med det ändå.
Ja. Mm. Jag gillade Oatly-kriget som de hade. Just det. Alltså Oatly innan, ja. Oatly var punk. Innan Oatly blev
gjorde lite dåliga val.
Gjorde lite dåliga val, tack. Yep. För att sen så de bara, havremjölk, det är inte mjölk. Och sen så veganerna bara, okej, okay, men det är brölk. Och sen så helt plötsligt från en dag till en annan, för jag tror att de trollade, då blev det så här, hälften komjölk, hälften havre i ett paket. Man bara, just det här möjligt ens? Mm. Ni dissade som fan häromdagen och nu bara, ni säljer det själv liksom.
Ja, ja. Mm. Alltså mjölkkriget, det är väl typ det som har sagt mest om vår tid.
Mm. Absolut.
Ja. Mm.
Perfekta kulturkriget också, är det inte det? Att det är så här, det är det vi vill. Vi kan inte prata om hållbarhet eller klimat eller utsläpp. Nej. Vi ska titta på fucking mjölken.
Men att också, man måste vara så här, det representerade något om man var mjölkdrickare eller... havremjölksdrickare. Det sa något om ens personlighet.
Jo. Ja, men jag skulle ändå reagera lite om jag kom hem till någon och såg liksom en röd vanlig mjölk.
Mm. Ja, det känns lite smutsigt. Eller det känns lite smutsigt.
SD, det är ju gamla Sverige. Gammeldags mjölk med hög fettprocent. 5%. Kärna smör. Gryta.
Verkligen.
Men okej, men vart ska du nu ska du överge din flickvän nu 8 månader snart. Vart ska du åka?
Nej, men det är runt omkring Stockholm och så sådär. Bara
inte utom...
Sverige-grejer och så.
Nej. Det låter ju läskigt att jobbet att den slutar funka på autobahn. bilen. Mm.
Ja, det var skitjobbigt. Jag kan ju säga att jag ljuger när jag säger att jag inte fäster mig vid saker. Men där, det är så här, vi har, jag tror, duktiga 2 år grät vi. För den bilen betyder så mycket. Det är så här 8 kvadrat som var så effektivt att, alltså, till slut man kan varje centimeter. Det var som så här lekplatsen när man var liten, att man kan varenda liten liksom grop och alltihop. Och jag kunde det. Det var, hade investerat så mycket tid i den där, och det var en plats som jag växte på så himla mycket, och sen bara nej.
Sen blev bilen en nej-kille.
Vad är en nej-kille?
En sån som du sa, som säger nej. Bara, nu, jag vill inte mer. Nej.
Jag orkar inte mer den här stressen. Att, vad fan tog du med mig till autobahn för? Här vill jag väl inte vara.
Bilen blev utbränd.
Ja, bilen blev utbränd 100%.
Kulturmarxister, sionister, nyliberalist. Här är ni ett forum, dags för dagens aktivist.
Okej, kära ni, nu är klockan 9:07 och vi ska prata om mufflon, får och berättigade sviniga miljardärer, höll jag på att säga. Jajamän, Kristoffer och Carolina från ETC.
Dagens ETC.
Det är så jävla viktigt det där.
Ja, det är fan otroligt viktigt. Du borde ha lärt dig så ofta som jag är med här.
Ja, det borde jag kanske. Välkommen tillbaka, du har varit här förut, det tycker vi mycket om. Du är en ny bekantskap för oss.
Ja.
Trevligt.
Jättekul att vara här.
Ja, vad vet du om oss?
Alldeles för lite. Men jag har lyssnat i kapp lite.
Ja, du har det.
Ja.
Ni har gjort ett jävla gräv.
Ja, alltså lite klacksparkigt kanske. Det är en kul grej. Väldigt rika människor som gör vad de vill med den allmänna skogen och naturen, kan man väl sammanfatta.
För det här är, minns jag att det snackades om när Zlatan hade sin... För några år sedan redan, att han höll på med mufflonfår på sin ö, typ. Har jag fått för mig.
Ja, visst var det så, Colin.
Det här kommer som en nyhet för mig.
Jag har ingen... Nej, jag vet att våra kollegor pratar om det där. Jag stuntar i allt som har med Zlatan att göra, bara för att jag avskyr fotboll. Så att det är en lucka i min allmänbildning, tyvärr. Mm. Men, ja. Det ringer en liten klocka ändå.
Ja, för det är från 2013. Så här, här strövar vita dovhjortar och mufflonfår på Zlatan och Majstorovics jaktparadis Dävens ö utan tillstånd.
Men, ja, men vi har granskat här i en serie artiklar helt enkelt, och det började med en ö i, oj jävlar, nu kom en katt rakt på min dator. förlåt. Nej, men en av Sveriges rikaste människor är en av H&M-arvingarna. Och han är alltså multimiljardär, och han äger en ö ute i Stockholms skärgård som han helt enkelt har förvandlat till ett privat jaktparadis. Och det var så det började.
Och vem tipsade er om det? Eller luskade ni reda på det här själva? Eller?
Det var väl tidningen Skärgården som skrev om det först? Det var
precis, det. Tidningen Skärgården, som en gratis tidning som bara skriver om, well, skärgården. Mm. Hade skrivit om det här. De hade varit på ön men inte sett de här fåren. Så att vi åkte dit och faktiskt såg fåren själva. Fick dem på bild. Även att han har satt upp bevakningskameror över hela ön. Vilket man ju inte får då allemansrätten gäller. Så han har liksom skapat ett bokstavligt talat liksom en bondskurkö med kameraövervakning och implanterade exotiska djur för att jaga.
Men hur funkar allemansrätten? Alltså, han äger ön men man får gå där eller vadå?
Ja.
Som vanlig person.
Ja. Alltså du får ju lägga till på en brygga också. Det är väldigt ovanligt med att du har en privat brygga. Liksom. Det är ju så Sverige är uppbyggt, allemansrätten. Du får inte gå in på någons tomt. Liksom. Men om du äger, du får ju gå på andras marker och plocka bär. Och,
just,
liksom.
Just det. Ja, just det.
Men det vi upptäckt med är ju att det är en jättestor industri kring det här. Och det finns en särskild jaktfirma då. Som bland annat, det finns flera. Men den vi avslöjade är den då som helt enkelt säljer de här djuren och planterar ut dem. Och det var då Carolina gjorde en klassisk Wallraff helt enkelt med den här firman.
Just det, du ringer dem och säger att du vill tjacka några mufflon. Och,
precis, nej, men jag började på dagens ETC när den första granskningen publicerades samma dag. Så jag var inte med på den här H&M-miljardären. Men sen hade väl den här jaktfirmans namn kommit upp i den granskningen. Och Kristoffer och kollegan Egel höll på att titta på en annan ö. Varpå det här när jaktfirmans namn kom upp igen. Så Så att då fick jag ringa och kolla lite om man var sugen på att sälja mufflon. Och det var han ju.
Och det var, alltså det var otroligt spännande hur Carolina, alltså vi hittade ju en ö som vi sa att vi säger att det här är vår ö, och så ringde vi den här firman och han bara, vart vill ni ha djuren då? Så bara, men den här ön, han bara, ja, men den känner jag till jättebra, liksom, det här kommer att bli toppen.
Mm. Det var ju viktigt att välja en ö liksom, med rätt storlek så man fick plats med mycket, och sen så att, så säkert ställde vi att det var liksom ett företag som ägde den här ön, så att det inte skulle vara så lättspårat, men han var ju liksom, han hade ju inte så mycket till dubier kring det där, han frågade inte så mycket, utan det gick väldigt snabbt från att jag liksom sa att jag vill köpa en 50-årspresent åt min jaktintresserade man, till så att jag fick ett mejl med en komplett prislista på mufflon och kronhjort och dovhjort.
Det var som du sa ju där, som att pengar är inte ett problem, tror jag till och med att du sa. Så att det är...
Han frågade om jag hade någon budget. Och då sa jag, nej, jag har ingen budget. Vilket var sant.
Bokstavligt. Dagens ett sego på knäna. Men vad kostar ett mufflon då?
Ett mufflon kostar 6500, och det gör även dovhjort. Och sen så kostar kronhjort 9500. Men han rekommenderar inte kronhjort för att de kan simma iväg om man driver för mycket med hund och sådär. Så att då kunde det bli problem med grannarna.
Vad är grejen med mufflon får?
Alltså grejen är ju att de är ju bara får. Alltså de är inte farliga. Mm. Men de ser ganska mäktiga ut, för baggarna får råfeta horn. Liksom, ja. Så att då kan du ha huvudet på väggen och det ser imponerande ut.
Men det känns så här att jaga får.
Nej, det är ju inte...
Det känns ju väldigt mesigt.
Nej, jag tror väl att Jan Geo skulle väl fnysa åt de här nyrika människorna som åker ut i skärgården och skjuter liksom får på i princip små öar. Jag tror inte han skulle tycka att det är big game hunting.
Men är de tama eller liksom, är de vill, eller liksom hur de uppfostrade? Ja, men, var de
så här är ju att mufflonfår finns ju inte i Sverige naturligt. De finns på valda ställen för att ett, folk har planterat ut dem exakt så här. Och två, folk har haft dem i inhägnad och så har de rymt och spridit sig. Vad var din fråga? Nu tappar jag bort det.
Ja, vad var min fråga?
Vad är grejen?
Ja, men alltså, hur lever de? Eller liksom, är de alltså, tama? Eller ja, finns
men, jo, men grejen är ju att vittnesmålen från både den här H&M-miljardärens ö i Stockholms skärgård och även den andra ön som tillhör en annan rik människa i Vänern som vi var och besökte, där samma sak har hänt, är ju att vittnesmålen från de som först har stött på fåren är ju att de är i princip tama, för de är uppfostrade, inhägnade, de är ju uppfödda liksom i fångenskap. Mm. Så att då när de först släpps ut så är det som att man typ bara kan gå fram till dem och klappa dem.
Skjuta dem i huvudet med en bult.
Typ. Men sen, ja, sen efter ett tag så lär de sig att det här med gubbar som kommer med gevär, det ska man passa sig för. Men samma sak med hjortarna som har släppts ut. Att från början är de ju tama. Men det är tillräckligt många skjutsar.
Skapar det här reella problem eller är folk bara avundsjuka?
De käkar ju upp liksom. De förstör ju. Och bajsar väldigt mycket.
men grejen är väl att vi kanske ska slå fast det. Att du får ju inte plantera ut vilda djur hur du vill i Sverige. Alltså det är ju superhårt reglerat. Även om du äger liksom en ö får du ju inte... nu ska jag släppa ut de här djuren här.
Det kan rucka på ekosystemet typ, eller?
Ja, men dels, alltså, vi har ju ett naturvårdsverk, vi har ju lagar och regler som man ska följa. Du får inte köpa en bunt får och släppa ut här på Södermalm heller.
Nej, men på sin tomt eller?
Ja, men då är ju en inhägnad. Ja. Alltså du får ju ha,
ja, just det,
inhägnade djur.
Ja, man kan ju tänka då att ön är inhägnad i sig, för den är inhägnad av vatten.
Ja, fast så tänker inte Naturvårdsverket. Nej, och Sveriges myndigheter.
På det.
Men grejen är att mufflonfår är i princip klassade som invasiva, vilket innebär att då nu släpper ut en stor flock på en liten yta, så äter de upp och förstör naturen.
Ja.
Mm. Och det är ju dåligt, kan man tycka.
Ja.
Men om de ändå ska skjutas av.
Ja, det är ju sant. Ja.
Men okay, så de knaprar bort lite bark och de bajsar typ.
Så här är grejen att den här andra gränsningen som då ledde till att Carolina vallraffade, det var ju ön i Vänern som ägs av ägaren till en välkänd optikerfirma som är mångmiljonär. Så han köpte ju den ön och väldigt, väldigt, väldigt kort efter det, i början av 2022, förra året alltså. Han köpte den och så typa så här börjar helt plötsligt dyka upp jättemycket djur på den här lilla ön.
Men där är det ju människor som har stugor.
Ja, precis. Det var ju hans miss i räkningen. Mm. Att där är det ju 50 perf som har 50 olika sommarstugor där folk bor typ från mars till oktober. Så jag vet inte hur han tänkte att det här skulle gå förbi obemärkt. Ja. Så där är ju med, och det är ju lätt att skratta åt de här sommarstugemänniskorna, men alltså den ön är ju täckt i bajs. Mm. Det var ju där vi var. Man bara kryssar mellan gigantiska högar med hjort och fårbajs på deras tomter. Mm. Och det är väl humoristiskt.
Ja, men det är också humoristiskt att man har den självbilden. På att jag hyr en prom och skickar ut 40 mufflonfår på den här bebodda ön och tänker att jag bara, ingen ska säga något. Ingen kommer.
Nej, men det sorgliga är att ingenting händer heller. Alltså när man polisanmäler, det är ganska låg prioriterat, så att de står ju någonstans över lagen.
Ja, alltså det blir inga konsekvenser eller?
Mm. Nej, det är, jag vet att gällande det här i Vänern så har den lokala Skaraborgssnuten hållit på att utreda det här sedan i somras. Och, men den utredningen är inte klar än. Alltså det är ju såklart att det blir inte prioriterat med utsläppta får på en ö. Nej. Men ja.
Jag ringde någon byråkrat på Länsstyrelsen som sa att när jag nämnde den här mufflonsmugglarens namn. Varpå han sa att den här mannen har jäckat mig i flera år. Mm.
Och samma sak har ju hänt, det har ju andra medier skrivit om, på Gräsö i Stockholms skärgård, som är en ganska stor ö. Där har ju SVT rapporterat om hjortar, att de har släppt ut hjortar i mängd. Och då är det verkligen så att man har, det finns vittnen hur den här jaktfirmans bil med släp åker över på färjan. Liksom, och så typ dagen efter dyker upp en jättestor flock hjortar. Mm. Men de gräsöborna, de sket ju där. De sköt ju bra av alla på en, liksom så här. Så att det kallas nu gräsömassaken i deras Facebookgrupp. Att de typ knäppte 18 hjortar på ett bräde.
Oj.
För att bli av med dem. Så att den personen som nu pyntade då jättemånga tusen för att plantera ut de där hjortarna på Gräsö är nog ganska lacka.
Och inte jättepopulär som granne.
Nej. Men poängen med här, man planterar ut de här djuren dels för att man tycker om egen nöjesjakt. Mm. Men också för att man sen då kan arrangera jakt och ta betalt av det. Mm. För den här jaktfirman som vi avslöjade nu och vi fick på band när den här ägaren då berättade hur hon går tillväga. Han säljer dels mufflor för hjortar till privata människor som vill ha det på sin ö. Sen så fixar han jaktresor till den ön. Liksom att då kan du med dina polare betala för att åka ut med jaktfirman till den här ön och panga mufflonfår. Och då får killen som äger ön få lite pengar för det från jaktfirman. Och så får jaktfirman pengar från de här härliga grabbgängen som åker ut och jagar.
30 000 per skjutet mufflon, va?
Ja, upp till 30 000 kan man pynta för att få skjuta en maffig bagge.
Det är ju dagsarvode för Bingo Rimér, så det är inget konstigt.
Nej, precis. Han knäpper ju bara någon pattbild på det där så han är rotat med mufflon får.
30 000, det är en patte. Ja, okej, men jag tänker liksom på min barndomsnåtare. Liksom. Där är det ju jättefina sådana hjortar, sådana riktiga klassiska liksom Disneyhjortar, orange med vita fläckar. De går ju runt och bajsar. Men då är det ju någon som har satt ut dem där, tänker jag, alltså statligt eller liksom sanktionerat från liksom högre ort.
Är du säker på det?
Nej, eller jag vet inte. Men, alltså, för de har ändå alltid varit där, typ, sedan 50-talet, typ.
Så alltså, länge har inte den här firman hållit på i alla fall. Men han säljer ju 600 djur om året.
Säger han ju till oss på band.
Hur många?
600.
Åh jävlar, har ni räknat på vad det blir liksom?
Har vi räknat? Nej.
Jo, vad var det? Det var ju omsättningen. Det var väl... jag kommer faktiskt inte ihåg den siffran.
Ja, men det är ju lätt att räkna ut. 600 gånger 6500.
Men alltså, var kommer de ifrån? Vem förvarar alla dessa hjortar och mufflon?
Ja, alltså han har ju tillstånd. Just den här firman har ju tillstånd för att ha stor inhängd. Alltså en mufflonfarm. Ja. Det får ju ha. Det får ju
har ni varit där och tittat?
Nej. Det har vi faktiskt inte gjort.
Nej.
Gjort.
Men jag har fått, de jagar ju hägn också. Det är en väldigt speciell kategori av jakt som man får göra utan jaktlicens. Mm. Liksom i sällskap med någon som har jaktlicens. Och en kompis som har varit med på sånt där beskrev det för mig som att liksom man, det kommer 200 mufflon åt ena hållet. Och sen kommer det tillbaka 1000, eller 199 mufflon. liksom åt andra hållet. Och så står man bara där och pangar rätt in i en skock mufflon. Liksom.
Vad svårt.
Ja, eller?
alltså det är ju lite så här, man ska ju inte glömma att jakt är ju överklassens liksom favoritnöje. Det är ju det de lever för, är ju att skjuta djur.
Ja, det känns inte som att det är det vanligaste för ensamstående morsor på existensminimum att göra på helgen.
Nej, det är ganska ovanligt. Men för överklassen så är det i deras blod att ha sweatshops i tredje världen och skjuta djur.
Ja, men det är också något, alltså det är något så otroligt, för det är ju vidrigt, men det är också något väldigt löjeväckande med att stå mitt i en skock får och skjuta. Alltså det känns ju väldigt, väldigt ofarligt. Om man
du vill säga omanligt egentligen.
Ja, det vill jag göra. Ja, men noll macho. Ja. Alltså inget äventyr överhuvudtaget i det. Nej. Inget att skryta om.
Nej, men det är, jag menar, det är, om du
bortsett från att det är liksom olagligt så är det ju jätte, det låter ju så lökigt.
Men jag menar, du har ju, om du kollar på bilderna, de här hornen på väggen ovanför eldstaden.
Ja visst, det är ju mäktigt, de är ju coola, det får man säga.
Ja. Så, men jo, men så att vi har varit och besökt två sådana här öar då. Och stavlat runt i naturen och det tog ju inte, alltså som sagt, det är ju också ganska små öar. 2 kilometer ö, det är ju ingen liksom bauta ö.
Nej.
Det finns ju inte så många ställen där man får en kan fly undan heller.
Stackars panikslagen och mufflar. Mm. Vad kostar en ö då, om man blir sugen? På gurken kanske.
Jo men du, det kan jag tala om för. Den här H&M-miljardären då, som är en av Sveriges rikaste män och också en av Sveriges absolut hemligaste miljardär. Det finns typ knappt några fotografier på honom överhuvudtaget och han uttalar för aldrig.
Han är inte på TikTok.
Nej, han har inte ett TikTok-konto. Hans sociala medier-presence är väldigt svag.
Fan, han hade ändå flugit på TikTok. H&M-miljardär. Man hade hetat det på TikTok och lagt ut bilder på hur han springer runt på sin ö och skjuter får. Jag hade flugit.
Han köpte i alla fall just den här ön då i Stockholms skärgård för 49 miljoner.
Ändå inte så... Alltså, man tänker ändå att en ö ska vara... Eller?
Mm,
det är 100 miljoner.
Vad kostar liksom den dyraste lägenheten?
Det är 3 lägenheter i innerstan.
Men vad kostar den dyraste lägenheten på Strandvägen?
Ja, men säkert 100 miljoner, eller?
Ja.
Men det roliga är att just hans ö, då han köpte den här ön 2014 för 49 miljoner.
Av vem? Vem köper man öar av?
Det kommer jag till faktiskt. Ja, för både den här ön och den i Värn... Vad är Värnen? Jo. Ja, precis. Förlåt, jag blandade upp Värn och Vättern. De två öar vi har granskat. Båda är liksom för detta resorts för arbetarklassen.
Mm.
För att H&M-miljardärens ö i skärgården som han köpte för 49 miljoner, den köpte han av Folksam. Och Folksam hade den i decennier för liksom att deras anställda skulle kunna åka. Så det fanns stugor då, skulle anställa.
Så där finns fortfarande, har jag hört. Så här, Handelsbanken äger någon där bara deras anställda får. Det är sånt är lite sympatiskt.
Och den i Värnen då som köptes av den så kallade biljonären, han som äger en optikfirma. Han köpte den från, den har ursprung som Bofors. Mm. På Bofors vägde för sina knegare fick då, kunde man åka dit med familjen på sommaren.
Gamla Sverige, fint ju.
Ja, och så finns det då så här gamla så här sommarstugekluster då som arbetarna fick låna.
Extra ironiskt.
Ja, verkligen. Ah. Att det är de snuskigt rika som köper upp liksom resterna av det svenska
folkhemmet.
Ja, verkligen.
Och sätter upp bevakningskameror och planterar ut exotiska djur för sitt eget nöje.
Jag tycker det är en tråkig utveckling.
Ja, det kan man ju tycka. Eller det tycker jag.
Ni är neutrala journalister.
Nej, men det är väl klart att det är tråkigt. Men att allemansrätten inte står högt i kurs hos de rika är ju inget nytt. Liksom.
Klockan har blivit 9:42. Och jag sitter här i min lilla studio på Ringvägen och trivs i min bakfylla som långsamt ebbar ut.
Oh, har ni pratat om din bakfylla i innan jag kom?
Det får man säga.
Okej.
Den har vi rätt ut, tror jag.
Ja.
Vad väckte du?
Jag drack alla öl på Eden igår. Det där lilla stället vid... vad heter den platsen? Jag vet inte vad den platsen heter riktigt.
Det är väl någon sorts...
Det är liksom Rålis på andra sidan, fast på andra sidan...
Men är det inte Fridens plan typ? Eller?
Kan man säga att det är det? Nej, det kan man inte. Det är Socialstyrelsen ligger ju där typ. Ja.
Vi är Socialstyrelsen helt
enkelt. Jättespännande. Jag drack bara för många öl. Men det är så, när man blir så glad, så är det så svårt att sluta. Det är det, när man vill fira det. Saker. Mm. Jag vill fira Miras album. Det är väldigt bra.
När var du bak i senast, Jessica?
Men det var nog ett litet tag sen faktiskt. Kommer inte ihåg ens. Jag dricker måttligt numera på ett tråkigt sätt.
Det var länge sedan du hade en riktig kanonfyll.
Nej, det var... ja, Polarpriset.
Då berätta. Var
jag typ, nej men jag fick sån social stress i bordsplacering.
Hej då på er. Tack, tack för allt.
Och så känner jag att jag måste ta ansvar för att alla har det trevligt. Vilket ingen annan tycker. Det är bara jag som tycker det. Och då ingick det bland annat i det ansvaret att jag tyckte att vi skulle dricka nubbe hela tiden. Ja, men för det stod på bordet och så.
Oj då.
För att öka trevnaden.
Det är svårt att inte falla dit om det står nubbe.
Men då var det också sådär att jag var så, alltså så länge jag satt ner var jag nykter.
När du ställde upp.
Men när jag ställde mig upp
då tjongade till. Klassiker.
Ja, och sen så vet jag, satt jag lite grann i en trappa och undrade om jag skulle äta korv eller om jag skulle gå hem.
Vem vann Polarpriset nu sist?
Men det var väl Iggy Pop?
Just det.
Var han där? Nej.
Ja.
Jo. Jo, de kommer ju ändå ofta. Det här priset har ändå någon slags... Folk kommer ändå.
Ja.
Det är ändå, det är inte bara hittepå, eller så här, alla priser är hittepå, men folk orkar ändå ta sig och flyga in.
Så alltså, sjukt stort att se Iggy Pop. Bara att se Iggy Pop i en lokal var stort. Det var jättehärligt.
Fick du prata med honom?
Nej. Absolut inte. Och det var också så här, det märktes också tyvärr eftermiddagen att mitt bord skingrades väldigt snabbt. Jag vet inte, jag tyckte ju själv att jag var väldigt härlig och trevlig. Men jag är inte säker på att alla andra delade den.
Vilka hade du till bords?
Uppfattningen. Nej, men det var en rad trevliga personer faktiskt. Det var väldigt trevligt. Ja, jag startade en bokklubb. Nej, men det här var inget bra. Det var inte en
startade
bra...
en bokklubb med dem?
Ja, nej, men
på plats.
Det är skamligt.
Ja, det är jätteskamligt.
Varför?
Nej, men vem fan vill ha en bokklubb med mig? Alltså på riktigt. Det är ingen som vill ha det.
Det tror jag att det är många.
Jag vill inte ha en bokklubb. Jag gör ju inget annat än läser.
Nej.
Jag vill titta på Nailed It och liksom äta transfett ifrån min smörgåsgrill.
Har du någon bokklubb?
Nej. Varför skulle jag det?
Nej, det
är mitt jobb.
Ja, jag kan ju förstå att man vill hellre kolla på kakor eller tårtor då.
Ja.
Men jag tror säkert många skulle vilja vara i en bokklubb med dig.
Det och tror jag
också. Försöka imponera på dig.
Nej, för folk får som fruktansvärd prestationsångest. Det är ingen som vill imponera. Folk vill bara, det första som händer när folk träffar mig som jag inte känner är att de säger... Ja, nej, det var ju väldigt länge sedan jag läste någonting. Det är skit.
Jag har läst The Hobbit 6 gånger. Vi kan ha bokklubb om The Hobbit bara.
Ja, det kan vi ha. Den har jag aldrig läst.
Men känner folk att de känner skam och måste förklara sig för dig? Typ att de måste liksom...
Ja.
Jag har varit lite dålig med läsandet på sistone. Ja. Jag är ledsen.
Ja, men det är verkligen så.
Så att det är svars.
Ja. Så att jag kommer, det är som att det rullar in liksom en stor bara litteraturskuldboll i rummet. Nej. Så att det här med, när jag startar en bokklubb på fyllan, då är jag verkligen desperat. Mm. Då vet man att jag har druckit.
Men varför tror du att du gör det då?
Men det blir trevligt, och så ses vi. Det blir jättehärligt, det dricker vin och alla kan få bestämma vad vi ska lära. Det är desperat bara.
Ja, men det är,
då vill man ha kompisar.
Ja, det är det att du vill connecta.
Ja, och så har folk kanske börjat ägna sig åt något annat än mig. De har kanske tröttnat på min svada och sådär. Jag tror att det var en... Jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick till. Men jag vet att jag vaknade sen dagen därpå. Ja, men också okristligt tidigt. 5:30.
Oj.
Och bara var så här, vad
Vad hände?
Vad gjorde jag? Ja, men det är ändå så här, känslorna över att ha startat en bokklubb. Så starka.
Ja, men det finns ändå människor som har vaknat upp dagen efter.
Med värre saker.
Med värre liksom, grejer. Att starta en bokklubb.
Absolut.
Ja, men Arnaud, och bara, jag startade en bokklubb.
Det är en viss skillnad från för 20 år sedan. Vad man hade ångest för. Men det säger så mycket. Bara om
liksom
vilket att, tillstånd av desperation jag var i. Full och så här kärlekskrank. Patetisk.
Men är det verkligen patetiskt?
Alltså, ja, men det är så här, det här är motsvarighet. Men det är liksom den vuxna motsvarigheten till att ha varit så här, tjatat på killar om att de ska följa med en hem. Det är den. Det är ja. Den exakt samma läge.
Men det är väl lite guld.
Schyssta då, snälla.
Och sen inte
jag kan
fått
liksom laga pasta. Jag har sprit hemma.
Är killars motsvarighet till att dra igång en bokklubb på fyllan, dra igång ett korpenlag?
Ja.
Det har alla killar gjort på fyllan. Eller hur, Adam? Du har också gjort det?
Absolut.
Har ni det?
Nej.
Du har inte det?
Nej.
Skämtar du? Du har gjort det.
Jag har gått med i ett korpenlag. Ja.
100%.
Ja. Och då vaknade du ändå dagen därpå och tyckte att den personen som hade liksom kommit på idén var lite klängig och töntig.
Ja, jag gick inte med. Jag spelade inte i ett korpenlag när jag vaknade.
Nej, för ingen gör det. Jag har ingen bokklubb heller efter Polarpriset.
Nej.
Noll bokklubb.
Skicka folk böcker till dig. Läs min bok.
Mm. Det händer.
Går de som våra böcker här rakt in i lådan i farsten, ta en bok.
Ja, nej, men jag läser ju inte det som inte är, alltså som jag inte har önskat.
Nej.
Så det händer ju aldrig. Men jag kan inte kasta böcker. Alltså nej, det tycker jag är helt fruktansvärt. Och jag tycker också att det är helt fruktansvärt om någon har skrivit en bok och gett ut på eget förlag och alltså,
och skrivit skickat, personlig hälsning. Ja,
nej, men det
bästa
går
Jessica,
inte.
Jag är ditt största fan från
nej, men det kan man inte göra sig av med. Så det finns en speciell liten plats för de böckerna. Men jag har ju inte tid att läsa.
Brasan. Kakelugnen.
I vedträlådan.
En rolig bild att du eldar med folks böcker.
Veckans bokbål.
Ja, men lägger du dem i en liten... Har du en litet förråd för det? Typ.
Ja, men de har en liten plats i bokhyllan. Och sen rensas de ut eftersom.
Läser du, Adam?
Ibland.
Vad blir det då?
Det blir någon fantasybok.
Ja, det är så. Det är Tomtar och trollen då.
Ja, min favoritbok är On the Beach.
Vad är det då?
Någon har hört om den.
Nej, berätta.
Det spelar sig på 50-talet. Tredje världskriget händer. Och bara Australien är kvar liksom. De fick inga bomber på sig. Men all radioaktivitet håller på att liksom blåsa ner dit. Så de har liksom 3 månader på sig att leva där i Australien. Och så får man följa en massa människor öden, typ hur de hanterar det. Någon har precis fått barn liksom. Någon är forskare, bla bla bla.
Ja, vad härligt.
Och sen dör de allihopa där.
Ja, toppenbok.
Jag älskar dystopier. Ja. Underbart.
Vad är de bästa dystopiböckerna? Kan du dra en sån lista ur röven?
Ja, men alltså Cormac McCarthy, The Road, absolut.
Också bra film.
Ja, skitbra film. Fruktansvärt jobbig. Sen är det ju... Stephen King brukar ju ändå sluta med något slags hopp. Men Pestens tid heter den, va? Pestens tid. Svinbra dystopi. Alltså riktigt. Härlig.
Vad är det man gillar med det då? What's the allure?
Ja, men jag tror om man är då en typ som är rädd för nästan allting, då kan det vara väldigt skönt att få det bekräftat fast det inte är sant. Alltså jag konsumerar jättemycket skräcklitteratur, skräckfilm. Därför då kan jag få lite utlopp för all den här ackumulerade rädslan jag har, men i ett säkert
plats.
Ja, så att jag tror att det är det. Det har ett starkt behov av.
Lyssnar du på liksom... vad heter de där poddarna? Spöktimmen och sånt?
Nej, jag tycker inte att det funkar. Jag tycker inte att det är tillräckligt...
Välskrivet.
Nej, men jag tycker inte att det är tillräckligt otäckt.
Nej.
Men jag tror också att det handlar om... för det, orsaken till att så mycket skräcklitteratur är så, att det är så tjocka böcker, det är ju för att du måste bygga upp du måste bry dig om personerna, så du måste teckna dem ganska bra, för annars gör det inte ont när det händer fruktansvärda saker med dem. Så skräcknoveller eller ett lite kortare format och så, det är inte alltid, det kan vara bra, men det är inte så läskigt som jag behöver.
Har du sett Joakim Lundells skräckfilm?
Nej, jag har inte gjort det. Nej, men sugen.
Den ska väl ha fått ganska bra recensioner.
Tror jag. Alltså jag tänker inte nej till någon skräck. Nu vill jag ju se Blood and Honey. Alltså Nalle Puh goes berserk. Har ni hört om den?
Nej,
det är alltså i gör alla, de är nu, Christopher Robin har ju övergett alla djuren i vad skogen nu heter. Nalle Puh och kanin och Nasse och så. Mm. Och de har vuxit upp och they are pissed off. Mm. Och nu ska de ta sin blodiga hämnd. Den heter Blood and Honey. Jag tror den går på bio nu.
Ah, ja. Annars väldigt bra skräck, den bästa skräcken jag har sett i Hunting of Hill House.
Ja, fruktan, det måste jag också säga, en av de bästa skräckromanerna. Shirley Jackson, svinbra. Men talar om den gamla versionen eller den nya versionen eller tv-serien? Ja, den var sjukt bra.
Vad hispitcha?
Det är en familj, Jessica, hispitcha.
Det är ett hus. Och det spökar i det här huset. Och det är liksom en familj eller i originalet en grupp människor som blir påverkade på olika sätt av de här spökerierna. Så att det är lika mycket alltså, övernaturligt skräck som det är relationell skräck.
Vad heter den igen?
Hunting of Hill House.
Mm. Jag tror fan att jag har sett den lite grann.
Sen kom det en säsong 2 typ. Mm. Den var inte lika bra.
Nej, den var okej. Okay, men det var ju för att säsong 1 gick inte att trumfa. Nej. Den var bara perfekt.
Också väldigt snyggt filmad. Jag vet att det var vissa så här scener som var one shot i liksom 10 minuter.
Ja, men det var så här Shining-vackert också. Mm. När allting bara, när mattmönstret är skräckperfekt.
Mm. Okej, okay. Wow.
En annan som är helt utmattad, det är min hjärna. Mm. Vilken morgon, hörni. Mm. Tack för att ni har burit mig igenom denna skärsel. Nej, det har varit supermysigt och jättetrevligt. Men skallen är lite, den är lite stekt.
Jag går och lägg den nu.
Ja.
Nu får jag gå hem och vila.
Imorgon kommer Robert Pärlskog och Sofia Kappel. Hon är ju med i den skräckfilmen. Kan vi höra allt om den. Hur var han på set? Mm. Känns som att han är trevlig och snäll.
Det tror jag också.
Ja, just. Tjejnet med Tora blir det inte. Där ljuger du, Adam.
Jag ljuger.
Däremot så är det ett starkt sidekick-ställ med Stefan Ekengren, Jesper Ekstedt och Max Söderholm. Det är ett sidekick-ställ som ingen annan morgonradio i Sverige har. Och inte heller det vi hade idag. Jessica Edin, vad mysigt att du var tillbaka.
Mm, så mysigt.
Man saknar inte ens, vem skulle ha varit här? Micke Ljungberg. Mm. Man saknar inte ens honom. Jag har inte tänkt på honom en sekund.
Nej. Ring mig.
Ja, men du, varje gång vi har möte om vilka som kommer in så tas ju du upp.
Du säger alltid hur går det med
Paul? Det är egentligen vad som sägs på
Jessica,
de här mötena. Men glad för att ni
och
låtsas
Romina. Tack kära ni för att ni är med oss. Vi hörs igen imorgon.
Det gör vi.
Ha en underbar torsdag.
En solig torsdag.
Det är en solig torsdag. Hej då.
Tack chatten. Lite tram. Och Jorge, min fucking broder, det är så synd att du har en annan moder, en annan fucking moder. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.